Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När Lyon nyligen slog Häcken i Champions League var det en comeback som väckte en hel del uppmärksamhet. Norskan Ada Hegerberg hoppade in och spelade match efter över 20 månader utan fotboll på grund av skador. Efter insatsen grät den 26-åriga norskan, vilket speglade hur tufft det har varit. När jag intervjuade henne i våras berättade supernorskan om skadehelvetet, om ett Lyon som utmanas och bytte tränare, om betydelsen av Lotta Schelin när hon kom till den franska klubben och om vikten av att jaga målrekord och utmärkelser och om stoltheten att få ta hem Ballon d'Or till Norge. Dessutom talade hon om dokumentären My Name is Ada Hegerberg och vägen fram som fotbollsspelare, om att det var hon och systern som pressade föräldrarna till träningen. Om priset hon får betala för att hon stått upp för sina rättigheter. Om vikten av att tjäna pengar. Om de stora skiftena i fotboll för damer. Om att fotbollsförbunden i Skandinavien inte ska tro att de är jämställda. Om att hon saknar att spela för landslaget. Men inte uteslöt en comeback. Och syftade bland annat på Zlatan som gjort comeback.
Hegerberg hat-trick in the Champions League final, and we've not even had half an hour. She is unstoppable.
Och där är det skåringsrekord i Champions League för kvinnor. Ada Hegerberg.
Vous pouvez l'applaudir. La première dans l'histoire du Ballon d'Or, Ada Hegerberg.
Bara i Lyon har det blivit 6 ligatitlar, 5 cuptitlar och 5 Champions League-titlar. Ada Hegerberg är den bästa målskytten någonsin i damernas Champions League. Lägg där till en rad utmärkelser som bäst i Norge, i Frankrike, i Europa och i världen. Och 2018 blev hon den första kvinnliga spelare att ta emot Ballon d'Or. Norska storstjärnan Ada Hegerberg har redan skrivit historia som en av världens främsta. Det senaste året har dock varit tungt för den 25-åriga anfallaren. Hon kämpat med först en korsbandsskada och sedan en stressfraktur som kommit tillbaka. Och även om hon siktar på att vara tillbaka i fullt slag till nästa säsong så har skadeperioden tagit hårt på Hegerberg.
Det har mildt sagt varit ett helvete kan man säga. Det har varit ups and downs. Och det har varit svåraste året i min karriär utan tvivl.
I vintras släppte hon en egen dokumentär som skildrar kampen för att bli bäst på plan. Men också visar om hur hon slåss för att damfotbollen ska få bättre förutsättningar. Och hon är tuff mot de skandinaviska fotbollsförbunden i den här podden. Och det finns mer än bara lika ersättning som de behöver fokusera på.
Man måste inte glömma det här att det handlar inte alltid om pengar heller. Hur mycket en som individuellt ska få betalt, men det handlar om att få den respekten man fortjener å få, å bli satset på, å bli tatt seriøst som en ung flikke, og få den tiden på banen, på planen for å kunne trene. Altså det er sånne små, jättebasics ting da, som blir helt liksom glemt i den debatten om å få mer muligheter for damer i fotballen i denne krisen. Det blir helt gjemt i den konstante snakken om penger, penger, penger.
Och Hegerberg berättar naturligtvis om livet som utlandsproffs i Lyon och hyllar före lagkamraten Lotta Schelin som betyder mycket för norskan.
Ja, hon tar ju en del av dem som har format fotbollen. Och jag vet inte om folk är klar över den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. Hon var dronningen av fotboll, kan du si, da jeg kom til Lyon. Og på en måte vært den første foregangsfiguren som gikk ut i utlandet.
Intervjuen er naturligvis mer enn så her, og vi prater om känslan at få ta hem Ballon d'Or til Norge, om vikten av målrekord, om at Lyon skal komme tilbake starkere efter at ha åkt ut i Champions League redan i kvartsfinal, om avsaknaden av kvinnliga förebilder, og vad filmen Bend It Like Beckham betydde. Och så talar hon om att hon faktiskt saknar landslaget. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder?
25.
Bor?
Lyon.
Familj?
En storbror och en storsyster och såklart min morsa och farsa.
Utbildning?
Det blir väl videregående, kan man säga. Jag vet inte hur man ser det på svensk.
Är det gymnasiet kanske?
Det är gymnasiet.
Ja. Lön?
No comment, för att kommentera.
Vad kör du?
En elektrisk ID2 Volkswagen.
Vad läser du?
Knausgård.
Vad tittar du på?
Fotboll.
Vad lyssnar du på?
Tråkigt svar. Mumford & Sons och Drake, en god mix.
Vad spelar du på?
Fun fact, spelar lite munspel.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
5 Champions League vinst och guldboll, Ballon d'Or.
Vilken tröja har du bytt till dig som du är lite glad över att du har i din karriär?
Enten Lotta Schelin eller en Van Dijk-tröja.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Jag kan säga att en regel jag inte ville byta på, det må ha varit de som börjar prata om att göra målet mindre, kan man säga, för damer som spelar fotboll.
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
Mitt favoritlag är nog väldigt Lyon, må jag säga, både damer och självklart herrar, men jag har uppvuxit med en hardcore farsa som och bror som håller med Leeds, så nu är det väldigt roligt att följa med dem i Premier League, för det har varit en jäkla berg- och dalbana och varit vittne till dem hemma i hushållen.
Ja, jag kan som också håller på Leeds. Det har varit en plåga, men det har ju varit kul nu i varje fall.
Det har varit kul och de spelar väldigt kul fotboll och så det är väldigt artigt att följa med dem.
Så när Leeds Ladies kommer med ett anbud, då säger din pappa att det kan du bara ta?
Nej, han är nog han är hardcore Leeds-fan, men han är också förnuftig.
Ja, okej. Det var ju tråkigt. Och vad, om man ser till din karriär, vad har du tränat mest på?
Touch och avslutning.
Vilken är din
favoritteknik?
Vilken är din favoritfilm?
Green Mile, kanske.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsproffs har du ju köpt mycket grejer, gissar jag.
Ja, lite rolig historia. Jag köpte mig en sån... vad fan kallar man det då? Bara på skoj liksom, för jag skadade mig ju i vaden. Eller jag hade ett stressbrud som jag opererade mig för. Och istället för att ha vanlig krycka så köpte jag mig en typ en sån stock som hade en sån cool hästdesign. Men den var ju helt obrukelig. Men det var på en måte lite för skrattens skyld.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
I språk? Det är jag väldigt god på.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När situationen behövs.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag.
När vi pratas vid så är du... Återigen har det kommit besked att du kommer inte tillbaka denna säsongen. Vad är status kring dina skador? Det har varit ett långt och skadefyllt år.
Det har milt sagt varit ett helvete kan man säga. Det har varit ups and downs. Och det har varit svåraste året i min karriär utan tvivel. Men samtidigt så är jag 25 och min kropp och min hälsa är ju i bra stånd, det vet jag ju. Så vi tog egentligen beslutningen om att ta sig tid. Det gick inte helt som vi hade planlagt och då är det väldigt viktigt att hålla hodet kallt och bruka tiden gott och satsa på att komma tillbaka i topnotch form. Och på topplevel till sommaren igen.
Men du gjorde en ny operation igen. För först fick du korsband i januari och sen fick du en stressfraktur. Och nu var det någonting nytt eller var det någon följd av de här skadorna?
Nej, det är samma som jag slits med sedan sist sommar.
Och det är så... den här stressfrakturen?
Yes.
Hur orolig är du liksom när det tar så lång tid?
Jag är inte orolig på framtiden, det kan jag helt ärligt säga. Jag vet att kroppen min fungerar gott, att jag har väldigt mycket år på att göra det jag vill göra i min karriär, kan du säga, och spela på högt nivå. Men så har det ju varit typ en ny erfaring. Det blir då mer än ett år utanför fotbollen, och det är ju såklart en otrolig utmaning. Och jag har lärt mycket. Jag har utvecklat jäkligt mycket som person och som spiller. Jag tror att när jag kommer tillbaka så är jag inte den samma spelaren som jag var innan den skadan här, men på ett positivt sätt då. Så jag är väldigt sån offensiv i spiriten på att jag kommer tillbaka ändå starkare. Det är ingen tvekan om efter det jag varit igenom. Så akkurat nu och det jag har varit igenom är tufft, men samtidigt har jag stora ambitioner och jag har en god plan hur det här ska se ut de nästa månaden och när det är klart att komma tillbaka på toppnivå.
Vad har du gjort mer än rehabba? Du har ju varit van att spela elitfotboll i 10 år. Vad har du gjort istället?
Jag har läst väldigt mycket och så har jag att även om det har varit covid-tillstånd så har jag ju varit mycket med min man. Vi bor ju fra varandra, han är ju fotbollsspelare, Thomas. Och vi har ju faktiskt fått väldigt mycket tid samman som vi inte har fått när vi bägge kör för fullt i säsong. Så det har varit otroligt plus. Jag har inte sett min familj för i Norge är det lite sån crazy tillstånd med covid och de har på en måte stängt landet lite hur man må ha karantän när man drar tillbaka. Men det satsar på att göra i sommaren så att man får sett lite familj också.
Ja, otroligt nog, din syster hade samma som ju spelar för Roma, Andrine. Hon fick också en korsbandsskada som du. Hur kan du hjälpa henne, stötta henne och det här med att ofta kvinnor drabbas mer av korsband? Hur ser du på det?
Ja, först och främst så manglar det ju forskning och statistik och info bland speciellt fotbollsspelare som är damer. Det tänker jag. Samtidigt så har det varit igenom det och Det som er tråkigt med en korsbåndsskade er at det tar tid, liksom. Og så må man gjennom det som er første gang for å vite ja, hva man skal gjennom. Og min korsbåndsskade gikk jo utrolig smertefritt. Det gikk som etter planen. Fantastisk bra kirurg, utrolig bra oppfølging av min personlige fysio. Og hadde mine agenter som har vært helt enorm. Det å gi meg den kompetansen jeg trenger. Så jeg har bare sagt til Andy at det her går bra. Du må bare sette deg den tiden du trenger. Vær med familie og venner. Det tror jeg er veldig viktig. Å omringe seg med folk man er glad i. Og ha litt sånn smådelte mål da, samtidig som man har det langsiktige målet. Ja, om 2 uker da skal jeg begynne å gå igjen, og så skal man begynne å springe. Altså sykt små mål, men veldig viktig i en sånn prosess.
Lyon fortsätter att dominera europeisk klubblagsfotboll på damsidan och blev Champions League-mästare för 5:e året i rad efter 3-1-segern i finalen mot Fridolina Rolfös Wolfsburg.
Vilka dominanter de är, ett otroligt fotbollslag, en fantastisk klubb, verkligen Lyon, som också i den här finalen dominerade. Det var Lyons match från matchminut 1 egentligen, trots en Wolfsburg-reducering i den andra halvleken, så var det nästan inte ens spännande.
Snart ska vi ha en Champions League-final i Göteborg i Sverige. Och otroligt nog, inget Lyon. Jag menar, ni är ju alltid i final och vinner ofta och så. Och ni åkte ut mot rivalen Paris Saint-Germain i kvartsfinal och det är kamp om ligatiteln till och med. PSG ger en match där också. Hur är det, tronskifte på gång?
Ja, fan, det är en besvikelse att inte få vara i Göteborg och spela en Champions League-final. Jag husker den dagen jag så att den finalen blev satt upp i Göteborg, då var jag bara sån, Jesus, det hade varit en dröm att kunna spela en Champions League-final i Göteborg, i den staden. Och jag är liksom van med att Sverige har väldigt god upplägg då. Jag husker EM i 2013, det var ett otroligt bra upplägg och engagemang runt fotbollen. Så det var sånn er det. Vi åkte ut i kvartfinalen i år. Første gang på 5 år har vi vunnet i rad. Så på en måte, ja, det skjer, shit happens, liksom. Det er der man måste vise karakter, da, tenker jeg. Når det går dårlig første gangen på lenge, da må man innse det, og så måste man analysere og komme seg videre for at man kommer seg tilbake på hesten, da, kan man si, til neste sesong. Men for oss har det vært en ganske konstig sesong, kan man si, og tøff. Og det ser man også på resultatet mot PSG. Jeg har vært skadet, vi har også hatt Grigj Mbok som en jätteviktig spiller, som må ha vært skadet i nærmest et år til sommeren. Så det er 2 veldig viktige spillere i en elver. Men samtidig så kan det være på en måte et moment der vi tar tak og på en måte forandrer litt kulturen igjen til sommeren for å seile videre som champions i alle turneringer vi stiller opp i.
Ja, i ledningen har ju agerat. Tränaren fick ju gå efter PSG-matchen och Sonja Bompaspor, gamla landslagsbacken som jobbat i Lyons akademi, tar över som tränare. Första gången en kvinna tränar Lyons damlag. Vad är din känsla inför tränarbytet?
Jag tänker, när du tänker om det är kvinnligt, så har det alltid varit väldigt på att om det är så en kvinna eller en man som får en position, så regnar jag med att man får en position för den kompetensen man har och inte fördi man är kvinna. Jag tror det är väldigt viktigt att påpeka. Och jag vet att Sonja har jobbat 8 år nu i akademiet och har en otroligt klok fotbollhode och känner klubben. Det är liksom hennes hjärteklubb och hon känner klubben ut och in. Hun kjenner mye av spillere, hun vet hvordan hun vil spille. Så jeg tror det blir veldig spennende. Samtidig med trenerbytte så måste jo alle ta sitt ansvar i det her. Det tror jeg er veldig viktig. At vi alle har en del av når det går bra, når det har gått åt skogen som det gjorde mot PSG. Och det är inte bara en coach, men det är också spelare och det är allt staff runt. Från medicinsk till chefsrollen. Så här har vi alla en jobb att göra. Det här måste på en måte vara en lite sån slap in the face för att vi ska kunna ändra på det som måste ändras och fortsätta bygga på det som allerede har varit kvaliteten i alla år. Och Lyon må man regna med ska vara uppe i toppen och vinna alla troféerna de neste åren. För den ambitionen vet jag att presidenten har fortsatt.
Ja, och du har under den här skadeperioden förlängt med Lyon till 2024, och vad betyder Aulas, presidenten som ju drivit fram både en framgångsrik herrverksamhet men även en framgångsrik damverksamhet? Vad betyder han?
Vi ska inte bruka upp ordet legende, men han är en riktig legende alltså. Den skillnaden eller forskjellen han har gjort för fotbollen generellt, damfotbollen. Han har varit en föregångsbygger för att verkligen bygga världens bästa lag, och han har på något sätt haft en lång vision, långsiktig plan på att bygga det här bästa världens bästa damlag, och det har han ju fått till. Och det har han gjort med mycket tålamod, med investering och en plan på investeringar. Så jag hoppas verkligen att många andra presidenter följer samma trenden, för det gäller liksom inte att bara starta upp en damsektion och tro att nu kör vi, nu satsar vi all in på damman. Jag tror många kan bli liksom lite lurt in i det, men det handlar om att ha en solid plan bak dem och skapa ett damlag istället för bara ha det som ett litet image. Och det tar tid, det är liksom inte ett år och så är man på toppen. Det ser de om miljoner, det tog kanske 5 år för de fick vant det första Champions League trofé och så vidare och så vidare, och 5 år är egentligen ganska lite. Så nej, han är helt enorm. Han är på måte en av de personer jag mött i mitt liv som är mest fascinerande, och har ett så gott förhållande till honom, och han är verkligen en stor ledare.
Hur var det att som ung komma till Lyon som ju då var liksom dominanterna på damsidan, att komma dit, även om du hade gjort framgångar i Norge, så liksom, det var ju ändå ett steg upp, och jag menar, det fanns stora stjärnor där och så. Hur var det att hantera det klivet?
Ja, men det klivet, det var faktiskt en dröm att komma till Lyon. Det var på något sätt riktig timing. Jag åkte till Tyskland när jag var 17, och det är ganska tidigt egentligen, men jag kände mig redo för att åka dit. Och det var ju den största utmaningen. Det var jäkligt tufft med träning. En typisk östtysk regim, massa disciplin. Och det var på något sätt ett skicklig, vad ska man säga? En skicklig utmaning. Och så var jag där i 1,5 år och fick massa erfaring. Innan, det var faktiskt Sonja Bompastor som ringde med den sommaren och bara, du, har du lust att komma över hit? Eller jag bara spelade cool och bara, ja, men ska tänka lite på det. Men med en gång jag nämnde Lyon så var jag helt säker på att dit ska jag. Och det är på något sätt, jag är väldigt glad för att ha haft den personligheten, och att jag bara har liksom kört på en utmaning då. För jag tänkte ju aldrig på att jag inte skulle spela i Lyon. Jag bara tänkte att fy fan, det här är lite av en möjlighet som jag må gripa. Och komma dit var som en dröm, och blev riktigt tatt väldigt gott emot. Du har på något sätt de som har format fotbollen som spilt där, och gled in liksom i en riktig vinnerkultur. Så det var, jag tänker tillbaka på det idag och får på något sätt lite frysningar, för det var en fantastisk fin tid.
Då var ju en svenska storstjärna, Lotta Schelin. Vad betyder hon för henne, eller ville hon hålla dig tillbaka liksom?
Nej, hon tar ju en del av dem som har format fotbollen. Och jag vet inte om folk är klar över den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell verden. Hon var dronningen av fotboll, kan du säga, där jag kom till Lyon. Og på en måte vært den første foregangsfiguren som gikk ut i utlandet. Det var ikke mange spillere som dro til utlandet på den tiden, men Lotta gjorde det. Og tok plass i en stor klubb som utlending, og ble på en måte den største spilleren der. Og det er jæklig imponerende, fordi allerede når du er utlending, så skal du ta plass med et språk i en kultur. Og når jeg kom dit, så var hun helt konge. Vi ble jæklig godt kjent. Jeg tenkte liksom at ja, men jeg skal ikke gå litt for mye inn i hennes sfære på en måte, fordi hun har liksom etablert spiller der. Jeg skal liksom ikke gå til hun og snakke svensk med hun. Liksom. Jeg ville ikke fråge så mye, for jeg hadde mye respekt. Og jeg tenkte at ja, men jeg skal finne ting på min egen hand. Men vi ble jo jättepolere og hadde dessverre bare 2 år sammen, men det var typ en av de beste årene i min karriere, og vi spilte det så jæklig god fotball med Ørsyn Nilsson på den ene siden, Lotta i midten og jeg på venstre siden, og med Camilla Belli og Louise Nessie bak oss, så formet jo det et drømmeattack.
Hun släppte ju sin en självbiografi i höstas där ju hon skriver om Lyon. Det var inte bara positivt som hon hade. Det kunde ju även vara lite tuffa tag med en tränare och så. Är det tuffare liksom när man tar ut och kommer ut jämfört med att spela hemma i Norge och Sverige exempelvis?
Ja, men det är det. Det är därför man inte ser så många som spelar ut eller. I alla fall inte länge. Och det var något jag var klar över over innan jeg dro, men jeg var likevel ikke klar over det. Men jeg sa til meg selv innan jeg dro fra Norge at ja, men jeg skal gi deg liksom minimum 3 år. Du må gi deg tid liksom, Ada. Og nå er jeg på ja, nesten 10 år i utlandet, og så klart det er jæklig tøft. Det er en man ser kanskje på damfotball som en sånn litt annet image enn herrfotball, at det, ja, men det er mye mer vennlighet og sosialt, men det er en like tøff verden det som det er i herrfotballen på en måte. Mye egoisme, kynisme, og det er en del av gamet liksom. Det er det man må være forberedt på, og være veldig sikker på seg selv, på sine egne verdier.
Hur hanterer du det, egoisme og cynisme? For det er jo ikke alltid helt lett.
Nej, men det måste ju vara där då. Det är ju ett toppnivå, inte sant? Må kynisme och egoism för att lyckas i toppen. Men det finns en balans. Det är liksom en nordisk sida, men så sure så säger att ja, men det må alltid finnas en balans, att kynisme ska inte gå på desakkord med den du är då. Du ska liksom inte tappa dig själv i en världen av kynisme. Du ska få lov att vara dig själv, vara god mot folk, ha respekt för folk. Og likevel være verdens beste, det tenker jeg. Og det var det Lotta viste meg også, at du kunne være verdens beste person, men også verdens beste spiller. Så det har også vært en ekstrem idol for meg. Men det er tøft, og det der man måtte være sikker på seg selv og egne kvaliteter.
Ja, for jeg tenker at om man er ung når man kommer ut, så er man jo ikke alltid sikker på seg selv. Man kjenner kanskje ikke seg selv. Kjenner du ibland at du hamner fel? At, jeg mener, ibland kanskje man blir for ego, eller ibland er man for snill?
Ja, men det er en sånn ting man måste teste seg litt gjennom, tenker jeg. Du må komme deg i en situasjon for å vite hur du skal reagere til neste gang, og så går man, åker man på en smell, typ. Men det gjør man hele tiden i livet, typ. Det er som man lærer. At ting jeg har lært meg liksom, som pappa og morsan alltid sa, var liksom, lær å være komfortabel i ukomfortable situasjoner da. Teit det høres ut, men så er det sant. Og det handler helt om å ta erfarenhet ved å trå litt feil for å bli enda bedre da.
Om man läser på och även tittar på den dokumentären som du har släppt, så framgår ju att dina föräldrar är oerhört viktiga. Jag menar, din pappa tränar är fortfarande emellanåt när ni är hemma, och din mamma är ju gammal landslagsspelare och liksom så. Ibland kan man ju få för sig att liksom föräldratryck kan vara negativt. Hur har du upplevt det? Jag menar, ni flyttade för att ni skulle kunna spela fotboll utanför Oslo.
Det där är ett otroligt intressant tema, för jag tänker det först och främst var det, fick vi frågan som vill ni det här, och då var vi sån ja, men vi vill, och då sa de som då kör vi, då backar vi och följer med, och Men det kommer til å være tøft det tider, for vi kommer til å være liksom ærlige i feedbacken, men vi kommer til å følge opp dere da, på veien. Men det som blir litt feil er på en måte at den spiriten og den illen man har måste jo komme dypt innifra individet selv, da, og ikke foreldrene, som kan være casen mange ganger i dag. Men vi var liksom, det var en regel hjemme hos oss, og det var at hvis ni vil det her, så blir vi med i good and bad. Det kan bli tøft, men vi er der for å backe det, for ni vil liksom. Så det var vi som dro ut farsene for å trene, for vi hadde et oppriktig ønske om å bli bedre. Og da var han der, og da var morsan der. Så det har aldri vært noe press, fordi vi har alltid hatt lyst til det, men at det har vært tøffe tak, det kan jeg trygt si at det har vært.
Det er jo en lite rolig sekvens når din mamma viser en bild på er når ni er små og ni har klippt er kort og ni har frågat er mamma, varför klippte du oss så? Ja, men det var ni som ville liksom för att ni skulle spela med pojkar och lite så. Kommer du ihåg det?
Det er alt som var feil med damefotball på den tiden der. Det var faen ikke en damefotballspillere som man kunne ha som idol når man var 10 år. Og det er noe som er forandret i dag, og hvilket jeg er jæklig glad for å se. At til og med små pojker og små jenter kan titte opp på en damefotballspillere som gjør det bra i en ganske mannsdominert verden, og liksom tenke at ja, men faderen, hun kan også være mitt idol, liksom. Og det gjør jo at kulturen endres litt, og det her stigmaet endres litt rundt damer som spiller fotball. For når jeg var ung, så man på AC Milan i sin prime, og Ronaldo og Messi. Og det var dem man så opp til, liksom. For det var ingen damefotball på TV, hvor man kunne bygge den profilen her for å kunne oppfostre en hel ny generasjon til å bli gode fotballspillere.
Din mamma säger i dokumentären att när ni såg Bendit like Beckham så ändrades det lite och ni ja, som jag förstod det lämnade ni även det ni spelade med pojkar innan, men då gick ni över till ett rent flicklag och så möjligheten, var det så?
Ja, men den filmen den hade faktiskt en morsom rolig story bak sig, för jeg har jo kollet den filmen i dag. Jeg vet ikke om jeg tykker den like bra når jeg kollet den i dag.
Nei, man skal ikke gå tilbake.
Men det var revolutionary altså, for oss når vi kollet den filmen der. Og, nei, det var liksom vise at flikker kunne sparke fotball. Og, ja, som vi manglet jo idoler til å kunne se opp til, så på en måte efter når jeg var det all in, liksom, kort hår, kjør, nei, spare til langt hår og være en riktig tjej og spille fotball, så den filmen der kommer jeg nok ikke til å se igjen, for jeg vil bare beholde de gode minnene fra da jeg var 13 år da.
Det er noe bra. Om du ser, kan du lyfte fram några punkter som har gjort at, jeg mener, både du og din syster nått liksom eliten ute i Europa? Vad är det som har varit nyckeln att ni har lyckats som fotbollsspelare?
Jag tror vi har haft mycket tur med att ha morsan och farsan som verkligen har varit fotbollpassionerad, säger man kanske på svensk, alltså passion för fotboll då. Och mycket systematisk träning från då vi var ung. Har alltid fått liksom in med morsmjölk att det ska vara kvalitet på allt vi gör. Och så är det repetition. Det är det på något sätt säger till ungdomen nå, att ska du bli god på något så måste du lägga ner jäkligt mycket kvalitet, men du må repetera det gång på gång. Och det som är viktigt är att du måste finna glädje med att träna och ville utveckla dig själv. För det var ju det som gjorde att jag ville fortsätta med fotbollen, att jag så utveckling, att jag så resultat av all den träning jag la ner. Och det har varit allt från hård fysisk träning för att utveckla lungkapacitet som 10-åring till mycket mycket teknikträning med boll föran mål. Och så har vi bara kört systematiskt från då. Och det jag säger är att den träningen som jag gjorde idag är mycket av den träningen jag gör idag och när jag åker hem till Norge för att träna med farsan och Andrine. Det är mycket det samma vi gjorde när vi var 15. Så det är ju ganska kul att det är väldigt basic träning då.
Kan det vara det vi utanför ibland underskattar hur mycket man verkligen måste träna? Att talang räcker inte utan man måste verkligen ändra en del i sitt liv, tänka på allt hur man äter och sover men också träna.
Ja, jag tänker att mycket av den när du snackar om att sova, den förstod vi ganska tidigt vad är väldigt viktigt. För man måste ju planlägga mycket dagarna. När vi gick på gymnasiet så var vi uppe klockan 6:30 för att ta tåget till morgonträningen med gymnasiet, för så åka på skola och så åka med klubblaget på eftermiddagen. Så du måste ju ha en system i allt du gjorde i ung ålder. Men det här med att äta bättre och den viktigheten förstår du ju äldre du blir och ju högre nivåer blir. Nu har jag varit igenom en skada för exempel och har lärt mycket mer om kroppen min efter året här, efter en skadesituation som ger mig ändå större möjlighet att bli ändå bättre när jag är tillbaka. Så det är ting man lär sig genom hela vägen. Men som sagt, den blir aldrig gammal att hardt arbete slår talent. Men att ha talent, det är jäkligt viktigt. Det må man inte dölja heller. Det handlar liksom hur man matar det talentet hela tiden. Och hela tiden pröva att pusha dem gränserna för att bli lite bättre för varje vecka.
Din syster är ju då i Roma och din mamma är gammal spelare och din pappa tränare och din man är ju proffs då. Han spelade i IFK Göteborg tidigare och nu proffs i Polen. Det låter lite fotbollsgalet i familjen.
Det blir för mycket. Vi har ganska avslappet forhold til det. Vi er jæklig glad i fotball. Og så prøver vi å si liksom at ja, men vi snakker jo om mye andre ting også, og det gjør vi jo for så vidt, typ samfunn og verden generelt. Det diskuterer vi utrolig mye, for det har veldig mye med den fotballreisen vi har vært gjennom også. Vi har på en måte vært i forskjellige land, besøkt forskjellige kulturer og lært nye språk, og da er det på en måte det er som å gå gymnasiet på nytt, liksom. Men det er mye fotball i familien, og jeg føler meg utrolig takknemlig da, for å ha de folka jeg har i livet mitt, som alltid har vært der fra dag 1, og som kommer til å følge med til siste dag. Da.
Hva betyder det å være gift med noen som også har samme yrke, og samme svåre yrke, kan man si? Er det bra eller er det dårlig?
Jeg tror det er helt normalt, men man har mye forståelse, tror jeg, for det en driver på med. Og det tror jeg er veldig viktig. Vi bor jo fra hverandre når vi er i sesong. Og da er det jo selvfølgelig skjønt å vite betydningen av fotball for hverandre. Og så er det selvfølgelig det svåre er distansen, men ellers så har vi det helt topp, liksom.
Hur mycket snackar ni fotboll? Jag menar, han är back, du är anfallare. Kan ni lära av varandra?
Ska jag inte gå in på den cheesy delen där? Alltså. Men vi gillar ju att säga att vi inte snackar så mycket fotboll. Och vi har ett liv vid sidan av. Liksom. Men selvfølgelig snackar vi mycket fotboll och kollar mycket fotboll. Og det er liksom en naturlig del av livet vårt da. Men vi har jo selvfølgelig mye andre interesser sammen, men klart det blir en del fotball. Jeg husker en gang så spillet det IFK mot Åtvidaberg eller noe sånt, og så sa jeg bare ja, men faen, skal vi ikke kolla IFK mot Åtvidaberg i kveld da? Og så ser han på meg og bare fy faen, noen gang glemmer jeg at du er fotballspiller, liksom, hvilken drøm. Så vi har jo mye av de samme interessene, liksom. Men det er lugnt. Vi lever et normalt liv uten all det fotballkjøtet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är en utmaning mot Torrejon. Hittar inte Hegerberg. Och det är 3-0. Showtime Lyon har Hegerbergs andra mål den här kvällen.
Hegerberg. 2-0. Well, when she gets in those sort of positions, there's rarely any doubt about the end results.
45 tillbaka. Och där sitter nåda Ava Hegerberg. Si andra skåring för Lyon. Öka antalet mål i den här turneringen till 53. Den norska spissen.
Du har ju i Lyon gjort 220 mål på 182 matcher. I Champions League är det den som har gjort mest mål, 53 på 50 matcher. Vad betyder den typen av liksom siffror, rekord och liknande för dig?
Ja, men jag gillar statistik, helt ärligt. Jag tror att alltså, det finns det där med att statistik ljuger aldrig, men det gör det fan med. Du måste bara se det i god sammanhang, men för en spiss, en anfallare, så är det statistik viktig. Och det där är något jag har lyst att bygga på resten av karriären min. Klart jag slog Champions League-rekorden med antal skårade mål i 2019, men den har jag lyst att sätta så högt som möjligt. Och om vi kan hålla oss med gränsen antal mål högre än antal matcher, så är det en jäkla kul utmaning liksom. Men jag kollar ju väldigt mycket mer på antal mål utifrån chanser. Och det tror jag är väldigt viktigt att hålla fokus på. Vad säger man? Efficient, du är liksom.
Effektiv helt enkelt.
Effektiv. Och det har väldigt mycket att säga. Och det har jag på en måte jobbat med farsan. Jag var yngre och... Hur kan man sätta flest möjliga mål på antal chanser? Och det handlar ju om träning och det man gör varje dag i träning.
Har du höjt, om du har koll på siffrorna, har du blivit effektivare? More efficient?
Det kommer an på säsong till säsong. Men det är klart att jag vill säga helt från 2016 så har den varit ganska jävn. Samtidigt så är ju säsong olika från säsong. Så måste du liksom analysera en säsong baserat på hur säsongen har varit och inte hur den var i 2018 kontra 2020. För det kan vara typ väldigt olika. Men den ligger på en god bas när man ser på statistiken, det tror jag.
Du har inte bara gjort mål, du har fått mycket priser, BBC-priser, och du fick ju Ballon d'Or. Vad betyder den typen av utmärkelse för dig?
Det är motivation först och främst. Det är som en tilläggsmotivation. Det handlar ju om att vinna allt med klubben sin, som självklart leder dig in till moment som att vinna en Ballon d'Or. Jag har aldrig sagt högt att jag ska bli världens bästa spelare, men jag har tänkt det. Men jag har aldrig uttryckt mig, haft behov för att uttrycka det till en presse, för exempel. För det är ett konstant arbete man har med sig själv, och så går det jäkligt bra med klubben, och då kommer man närmare det målet också. Men målet är ju på en måte att vinna vart trofé med Lyon, och när för att det skulle ske så måste jag vara i toppform och skåra många mål. Så ting går ju i varandra. Men att vinna Ballon d'Or var på måte en enorm motivation och en ny erfaring kan man säga. För man blir nästan inte den samma dama och spelaren igen efter en Ballon d'Or liksom. Och det är så jäkla viktigt att inte tappa sig själv då, och pröva att vara någon man inte är. Och det är liksom väldigt enkelt att gå i den fälla och på måte tro att man ska dribbla hela planen och skåra det solomålet. Men den fällan tror inte jag gick i och fortsätta att jobba jämt och trutt för att det ska bli ny Ballon d'Or liksom. Och det kommer ju med mycket lagtrofé.
Det var ju en fin scen i filmen, dokumentärfilmen, där du tar hem Ballon d'Or till Norge. Hur var den känslan?
En jätteskön känsla och på måte kunna presentera ett sånt historiskt stort trofé till normala nordmän liksom. Jag är en normal tjej från ett litet sted i Norge och på måte ja fan ändå upp med att vinna en Ballon d'Or. Det visar på måte att det är möjligt oavsett var du är från, om du är en tjej eller vart än du är från i världen. Och så kostade det mycket självklart, men att kunna ta det hem och visa det till en yngre generation var jäkla fett. Och det var kul för vi tog med ett på banan hur vi brukar träna när vi är hemma i Norge, så att de fick sett den då, med egna ögon. Så det var väldigt kul upplevelse.
En följd av att du är framgångsrik är ju att sådana som jag blir intresserade av dig är journalister. Och i dokumentären så framgår det ju att du inte bara är förtjust i journalister. Eller för att tala klarspråk, du gillar inte journalister. Hur är det? Varför är det så?
Jag tar det inte personligt alltså.
Nej, jag är så van så att det är lugnt.
Det handlar inte om att jag inte gillar journalister, men jag tror man måste ha god balans. Och det är väldigt viktigt att journalister förstår att det är ett professionellt förhåll mellan atleten och journalisten. Jag har jäkligt mycket respekt för den arbete journalister lägger ner. Men då förväntar jag på något sätt respekt tillbaka på att det är mitt budskap kommer fram på den måten det ska komma fram på. Men så är ju det en sån ideologisk tanke man har och sån fungerar inte världen och då måste man deala med det liksom. Så det är en ting man jag har liksom vuxit väldigt mycket i förhållande till det här med mediedelen och då. Jag har ju på något sätt varit igenom mina punch faces i förhållande till den karriären jag har varit igenom och på något sätt vuxit väldigt mycket på det också. Och jag vet att alla journalister har sin jobb att göra och så är det. Och därför måste man vara stille på det och ha respekt för det. Och då förväntar jag självklart en respekt tillbaka i förhållande till citatcheck och sånt. Men då var det en liten sekvens i den filmen som visar väldigt mycket av. För god journalistik är ju på något sätt att få fram det som är sant och det som faktiskt sies beskrivet. Och det är ju ett gott exempel på den stormen jag har varit igenom med landslaget och mycket av budskap som egentligen inte blev skrevne och som bara gick in i en värld där det blev fokus på ting som inte har någonting med sakerna att göra. Och då blir man lite sån, ja men det här är tufft liksom, men samtidigt that's a part of it och då måste man spela sina kort bra som atlet då.
Men för du pratar ju med din agent här i dokumentären att ja, men man kan gå igenom liksom livet och säga no comments och göra mål ungefär.
Ja, men det är tråkigt. Det är så tråkigt. Vi kan ju inte alla ända upp med att bli no comments people. Selv om jag har ju lust att säga no comments hela tiden, men det är inte så det kan fungera, ikke sant? Vi tränger ju atleter och folk med en viktig position att kunna snacka om viktiga tema. Och så är det ju dessvärre så att man må ta en del press och stöj när man tar för sig viktiga tema, för det är väldigt mycket som kommer med det och brukar stämmen sin, och det har jag ju erfart genom de åren här, men likväl så är ju den största sejern att få budskapet ut där så att man kan hjälpa till att ändra i något.
En följd är ju också liksom att, jag menar, du har ju skrivit ett långt avtal med en stor amerikansk skojätte som vi kan kolla Nike. Och jag menar, de vill väl att du ska göra med, alltså man måste ju hamna i en svår situation. Att å ena sidan representerar man kanske sponsorer som betalar en, då måste man vara med på något sätt. Att det blir någon slags dans där som ja, är svår att lösa i sig. om man inte gillar.
Men jag tror i det fall sånn jeg funker da, at jeg jobber jo med de organisasjonene som jeg føler er veldig identisk i min tankemåte og er autentisk. Og jeg tror at de sponsorene jeg har med meg har inngått et samtale med fordi jeg er den jeg er. Og jeg kommer ikke til å endre det selv om jeg går inn i en sponsoravtale med noen. Da har jeg gjort den sponsoravtalen basert på at deres tankemåte er veldig lik min. Så der er jeg kompromissløs på en måte. Jeg går jobber, har på en måte en rød tråd med agentene mine, hva vi ønsker å representere, og jeg har vært jæklig heldig med å få den muligheten med Nike, for jeg tykker at Nike gjør en stor skillnad for damer.
Fast det er inte det. Jeg mener, Nike vill ju ändå tjäna pengar. Jag menar, visst, de klär det i rätt budskap, men det är ju inte någon slags välgörenhet att Phil Knight går och delar ut pengar. Utan de vill ju sälja skor.
Men det är ju kynismen av det. Då måste man vara kynikern i kynismens värld. Men om Nike har tagit tag i mig för att fronte damer och ha mycket mer fokus på damer i sportsvärlden, så kör ju jag med på det. Alltså jag spelar inte dum eller, men det visar att de faktiskt satsar på damer för att göra en skillnad i sport då. Och så ska det självklart säljas skor, men visst det säljas damskor med att ha med på laget, så är jag med på det.
Hur viktigt är pengar för dig? Du har ju ett långt kontakt med Lyon, Nike, andra sponsorer. Hur viktigt är det för dig att tjäna pengar?
Jeg tror penger først og fremst gir en frihet i lengre sikt. Og så kan jeg bare slå fast at hvis jeg hadde vært glad i penger og hatt lyst til å ha mye penger, så hadde jeg aldri startet med damfotball. Så det har aldri vært motivasjon. Men jeg har vært jækla heldig å komme i en posisjon der jeg tjener penger, som jeg kan ha god nytte av resten av livet. Og på en måte gjort noen avtaler som på en måte høyner lista litt også, da, for de andre som kommer etter, at folk faktisk kan tjene gode penger på å være profesjonelle damfotballspiller, og det er noe jeg tar med pride liksom. Jeg har jobbet hardt for å komme i en posisjon her, og så kommer aldri penger til å være motivasjon for å fortsette game eller for å spille fotball. Da er hele verdien og pointet borte. Men at det gir meg en god security eller en sånn sikkerhet for etter karrieren, er en god kjensle. Og så handler det veldig mye om hva man gjør med de pengene her, og investerer riktig og likevel får folk som har stole på til å ta seg del av den delen. Fordi når jeg våkner på morgenen, så er det på en måte, hvor skal jeg få gjort den treningspassen her i best mulig kvalitets som mulig, i stedet for å tenke på hvor jeg skal plassere pengene mine, liksom.
Om man ser på fotballen for damer, så rør det jo seg, jeg mener, England, Superliga, skrev både et sponsoravtal og et nytt medieavtal som var rekordhøyt, og nya Champions League-formatet med gruppspill, mer penger. Hur bedømmer du det, at det rør seg? Går det for snabbt, eller går det for langsomt, eller hur?
Det kan nesten aldri gå for snabbt. Nei da. Jeg tror det er veldig viktig at alt som endringer som gjøres, gjør med en tanke bak det, at man har et langsiktig investeringsplan i alt man gjør, og det ser du at de er virkelig på gang i England. De er veldig gode på å gi tilgang til fotballen, for det er det vi trenger i den fotballen. Vi trenger å gi mye mer tilgang til folket, slik at folk kan faktisk holde på en match i gode fasiliteter da. Altså man vil jo ikke kolle en match hvor det er en jæklig dårlig gressplan og en dårlig stadion. Man vil jo kolle på en match fordi alt rundt og jeg ser profesjonelt og bra ut. Men jeg tykker at det de gjør i England er veldig viktig for resten av Europa og verden. Slik at folk holder tritt. Frankrike har man masse jobb å gjøre i forhold til å få mye mer tilgang til matchene i serien og i Champions League, så jeg håper at det kan gi et boost til andre nasjoner og til å fortsette i samme følge.
Om man følger dokumentären så er den jo på något sätt, ja, men den handler jo om at du står opp for dine värderingar på olika plan, Och vad har det kostat dig att stå upp för dina värderingar genom åren?
Det kostar inte så mycket om det står om att tappa sig själv och tappa sig själv på vägen mot något stort, så har det inte kostat mig något. Men det har kostat mycket, typ, jag vill inte säga energi, men det har varit tufft att stå i den största stormen. Samtidigt så har jag alltid klart att ha fokus på det jag ska göra, och det är på något sätt det som har varit tanken bak vanskliga beslut då, svåra beslut. Så gäller det att ha mycket bra folk runt sig som man stoler på. Det säger liksom till alla som ett råd. Finn dina morsan och farsan eller en coach som du stoler på, eller en i nära krets som kan följa dig lite på vägen och backa dig. För det är det som betyder något. Alla kommer att ha en förmening om det. Speciellt när du kommer till ett visst nivå och blir mer känd och så vidare. Men man må liksom ha fokus på det som betyder något för en av dem runt. Och ha jäkla tro på sig själv. Jag tror det är väldigt viktigt. Men jag har vuxit mycket och det har varit en jäklig kul reise. Och jag ville aldrig varit förutom det.
I Sverige så har vi i flera år haft en kamp mellan damerna och förbundet om ersättning. Vi ser i Danmark har de strejkat och USA och också stämt sitt förbund och så. Hur ser du på den kampen? Jag menar, i Sverige, förbundet vill ju inte berätta vad man betalar. Man hävdar att man är jämställt, men spelarna säger att så är det inte. Hur ser du på den kampen som pågår runt om?
Alla på forumen säger att de är så transparent, men alla vet ju, jag vet ju inte hur den transparensen sker, för det är ju ingen som ser något. Men jag tror typ det är väldigt mycket kultur som måste förändras i många forbund. Få ut den över plus 70-60, få en lite nytänkande. Få en lite en mångfald. Och det är väldigt enkelt att säga, men du ser den samma trenden byggas in överallt. I organisationer så sitter gamla vita män som har makten och styr alla viktiga beslutningar, och jag säger inte att det alltid kan vara fel, men det ser sig själv att man kan få in väldigt mycket andra tankesätt som kan vara med och förändra en hel kultur då. Och det är på något sätt mycket problemet i förbundet och den kampen som kvinnliga fotbollsspelare tar då, som är tufft att ta för att kunna få bättre förutsättningar. Och det som är liksom, man måste inte glömma det här då, att det handlar inte alltid om pengar heller, hur mycket en som individuell ska få betalt, men det handlar om att få den respekten man förtjänar och få och bli satsad på och bli tatt seriöst som en ung flicka, och få den tiden på banan, på plan för att kunna träna. Alltså det är såna små jättebasic ting då, som blir helt liksom glömt i den debatten om att få mer möjligheter för damer i fotboll i det här krisen. Det blir helt jämnt i den konstante snacka om pengar. Och ett förbund ska ju vara en non-profit organisation, så det ska ju på en måte från dag en bli gitt lika möjligheter. Men det är
varför,
ju
varför tror du att förbund i länder som Norge, Sverige, Danmark, som ju är jämställda om man jämför med många andra länder eller har kommit längre, varför tror du de håller emot den här utvecklingen?
Jag har ställt den samma frågan typ hver dag siden jeg gikk inn i U-landslag og vært med i krets og i fotball generelt, at hvorfor skal vi ha det sånn her i Skandinavia? Altså, vi skal ikke tro at vi er champions of the world når det kommer til likestilling i Skandinavia, men vi er fortsatt noen land som er ganske langt ute i utviklingen. Det har jeg jo opplevd når jeg har vært i Frankrike og i Tyskland, at vi har likestilling oppe til diskusjon i normal setting i Skandinavia. Men det er ikke casen i sport alltid. Og du ser det er ikke bare i fotballforbund hvor det er lite midler og legge til plass for damer. Det kan være i ski, til sykkel, til, altså det finnes flere plasser. Så vi må liksom inte gå i den där komfortzonen och tänka att ja, men vi är så jäkla bra på likestilling att där kommer vi bara fortsätta i den sfären, men på något sätt fortsätta pusha på det att alla får lika möjligheter då.
I Sverige så pratar ju en del spelare som man talar med om en tacksamhetsskuld, för så du det ordet på svenska ordet.
Ja, ja, ja.
Att liksom man vågar inte, man är så tacksam för att man har fått lite mer så att man vågar ja. Inte gunga båten. Hur ser du på det?
Jag ser på det som en typ lite sån störd stigma man har runt speciellt jente och dama, att vi är på något sätt upplärt och vuxit upp med att vi ska vara tacknämlig för den minsta grejen. Så därför, hvis det är en dame då som står fram och pratar om det här och säger att men vi ska fan inte vara så jävla tacksam hela tiden, så blir ju det självklart ett jäkla styr. Då blir det ju självklart jäkla mycket press på den dame som står fram och tar den här kampen då. Men de är så viktiga att de här damerna står fram och bara det är viktigt att vara ydmyk, som man säger. Är ydmyk. Men jag vill inte säga att ydmykhet ska gå på motsatte av att kräva det man förtjänar. Det går att vara ydmyk och förtjäna och kräva det man ska förtjäna.
Hur mycket pratar ni om det här i Lyon? Jag menar, ni är ju ett klubblag med flera spelare från flera olika länder. Hur mycket pratar ni om de här frågorna?
Det som är intressant är ju på något sätt att vi har spelare från olika kulturer. Vi har ju typ Saki, min roommate, är ju uppvuxen i en helt andra villkor än det jag har gjort i Norge på något sätt. Där är det ju väldigt sån skilt och hierarki och så det är väldigt mycket att lära från den typen av kultur nu. Och i Frankrike för exempel, som är lite mer rebellsk. Men det är ju många stora spörsmål som jag ställer mig själv som inte kanske är lika aktuellt i Frankrike, för kanske likestilling inte har kommit på samma sätt som vi är vant med att diskutera i Skandinavien, och det är därför det är jäkla kul att ha olika kulturer så att man kan få helt andra impulser hur folk tänker. Och så är ju vi faktiskt kanske ja, världens bästa lag, så vi har ju faktiskt ett ansvar om att bära den här kulturen vidare. Så att vi bryter många av de stigman runt damer generellt.
I Sverige så har debatten blivit väldigt mycket att herrlandslaget har ställts mot damlandslaget. Nu ska de träffas för att försöka reda ut det, men liksom att de blir kontrahenter. Vilket ansvar har herrspelare för att göra någonting för damspelare?
Nu ställer du svåra frågor, men är det casen då? Eller är det en media-based ting att folk ställs mot varandra? Liksom? För det kan ju vara mycket ja, vad ska man säga?
Du menar att det är vi som konstruerar det? Naturligtvis,
ja, konstruerar,
men någon måste ju ställa frågorna, för annars blir
ja,
du helt tyst.
Men det som är viktigt är på något sätt den respekten mellan herrfotbollare och damfotbollare, ska man säga. Respekten för den jobben som läggs ner. Och det är det som är jäkla skönt när jag har på något sätt varit i kontakt med herrfotbollsspelare på hög nivå, som typ Ballon d'Or eller som gala sammanhang eller sponsorsammanhang, är att jag tror att de inser mer och mer att vi lägger ner en jäkla stor arbete som de har gjort själv, och då blir det på något sätt en gensidig respekt. Och för exempel i Lyon så är vi på samma träningscenter, och det är ju jäkligt viktigt att vi levererar och att vi presterar och faktiskt har vunnit alla den trofén för att komma på den respekten för herrfotbollsspelarna. Och vi har ju en väldigt god gensidig respekt mellan oss, delar ju plan och spiser i samma kantine och så vidare. Men har inte vi levererat på plan, så har vi kanske inte fått den samma respekten. Men det kan du säga det samma om damlaget i Sverige, och de har ju presterat i stora mästerskap. De fan Sverige, de är alltid där i stora ögonblick liksom. Så det ska inte gå på det, men det är jäkligt viktigt med den gensidiga respekten, för vi gör den samma arbete i slutändan.
Greetings from Paris. The Women's World Cup is upon us and everyone is here. And when I say everyone, I mean everyone but Norway star Ada Hegerberg, arguably the best player in the world and the reigning Ballon d'Or winner.
Ada Hegerberg, Lyons superstjärna, en av världens bästa fotbollsspelare, är ju sedan länge inte en del av det norska landslaget. Hon själv då som nobbar spel.
Inför den här intervjun så har man ju som alltid när man intervjuar världsstjärnor så har man ju kontakt med olika agenter och liknande, som ju din agent sa att ja, men hon vill inte gärna prata om landslaget, och jag fattar på ett sätt det, men dokumentären handlar ju väldigt mycket om landslaget, och det var första gången jag hörde dig sätta ord liksom på vad det var som var grund till att du valde att inte vara med i landslaget, det här med liksom respekt. Egentligen det vi har pratat om innan i här i intervjun, att liksom respekten, det handlar inte om kronor eller så.
Nej, det handlar inte om kronor. Mm.
Och då undrar jag, liksom, varför har du inte gått ut tydligare och sagt vad det handlar om för att döda spekulationerna på något sätt?
Alltså, vi kan se på sån här då. Jag är väldigt upptatt av att det här skulle vara ett konstruktiv feedbackprocess med landslaget, och då har man inte mycket behov för att ha mycket media runt omkring. Och så vet man att det blev mycket kaos för förbundet tog ju sin beslutning och åka ut som de gjorde, och då blev det som det blev.
De gör en presskonferens där de säger att ditt beslut kommer helt utan förvarning, säger ju Martin Sjögren som ju är från Sverige, förbundskapten.
Mm-hmm.
Och ja, det verkar inte vara så riktigt. De ger en bild, du har en helt annan bild.
Ja, precis. Och dessvärre så blev situationen så som det blev. Och jag hade ju gett min feedback till de ansvariga för det jag pratade om. Och tänka att de får ju bruka den feedbacken de har fått till den konstruktiv de vill. Och så får det bara med det. Jag har inte mer kommentarer att lägga på det. Så var jag självklart kom i en situation där man blir... man är nästan... Jag var nödt att snabbt prata ut efter en sån observation från dansens sida. Och så får jag ju otroligt mycket kritik för att inte säga något. Men så får man ju jäkla mycket kritik för att faktiskt ställa sig fram i ett magasin i Josenmar och prata om min upplevelse runt det här. Och det var ju kommentarer från många andra landslagstjejer och Lise Klavnes och så vidare. Och det blir ju också tatt ut av sammanhang, så alltså, helt ärligt, vri och vända på det. Om du säger något så blir det kritiserat. Om du inte säger något så blir det också kritiserat. Men den dokumentären här var på en måte helt min egen. Då. Och på en måte det var liksom, det här är det jag kommer att säga om det. Och det här är based on mina upplevelser innan 2017.
Ja, nej, det var ju...
Och that's it liksom.
Ja, nej, men, och det var ju starkt. Och det också som gick fram var ju att du sa att man brukar säga att det är högt i tak. Men det var uppenbart att ja, taket satt ihop med golvet i princip. Det finns inte något tak att säga något.
Nej, men jag har ju på en måte fått känt lite det här med vinnerkultur. Och jag tänker på en måte att att ha ett högt tak vill inte säga att det är läskigt stämning. Eller att det inte är någon lagkänsla och sånt. Men det handlar om att analysera på ett ganska direkt sätt då. For å kunne hele tiden ta steg, men det finnes jo ikke, det fanns ikke på den siden der, men nå begynner jeg å snakke meg inn i landslaget, og det var ikke det jeg hadde intensjon om. Men som sagt, Zlatan kom tilbake på 39 år, så I leave it with that.
Ja, det var det jeg tenkte å si. Han öppnade jo plötsligt med å si at jeg saknar landslaget. Min fråga, saknar du landslaget?
Ja, det är klart att det här blir en headline, men att spela för mitt land är något jag saknar väldigt mycket, och så har det varit hela vägen. Jag husker att jag sa en Champions League-final i 2019. Nej, 2019 så sa jag ju det att ja, men jag saknar ju att spela för landet mitt, men inte för förbundet. Och det kom ju helt skevt ut. Så då var vi på igen liksom. Så och brukar en no comment sättning, den är lite undervärderad i mitt tillfälle alltså.
Ja, jag förstår det. Jag har men som journalist är det meningen att man ska bryta mot regler som man får från agenter och liknande.
Ja, riktigt.
Så att, men då vet vi att du saknar, och kanske EM 2022. Det vet man aldrig.
Nej, Olof Himmel är tid att komma tillbaka på planen. Ja, det har varit det. Allt för länge. First thing first.
Stort tack för att du tog dig tid och det var väldigt trevligt. Och, jag hoppas fortfarande på Leeds Ladies någon gång i framtiden.
Ja, men det är det som jag utvecklar nu. Men jag måste gå in i det. Du ser ju Liverpool Ladies. Det är ju inte i närheten när du ser alla resurserna de har. Så det är jobb att göra. Det är jobb att göra. Ja.
Stort tack för att du ställde upp och det var väldigt kul att se dokumentären. Ha det bra.
Ja, kul. Ja. Ha det bra.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se. Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.